Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Måndag förmiddag och Hockeystudion är tillbaka igen efter en väldigt, väldigt omtumlande, väldigt speciell vecka förra veckan. Här i studion har ni mig, Julia Karlsson, och med mig på länk har jag som vanligt Hans Abrahamsson och Thomas Roos. Jag tänker att vi börjar med att prata lite grann om det otroligt sorgliga beskedet förra veckan att Börje Salming har lämnat oss. Hörrni, hur kände ni när ni fick beskedet?
Ja, så det var ju, jag satt på ett mörkt tåg där mellan Gävle och Örebro en sån här november torsdag där det var som, ja, men som en november torsdag kan vara när den är som kanske inte charmigast typ så där, och plötsligt började det smattra i telefonen. Det började ringa, chefer som normalt sett kanske inte ringer så här jätteofta började höra av sig och så där, och då förstod man ju att det var någonting på gång. Så att jag ringde upp där, och då kom det ju fram att vi hade fått då indikationer från bra håll då att Börje hade gått ur tiden då. Och sen dess, efter det var väl inget mer sig lik den här mörka november torsdagen, utan det var det blev fokus på helt annat än Örebro Frölunda just den kvällen.
Och vi fick ju veta det som sagt var lite innan Toronto skickade ut ett pressmeddelande om hockeyikonens död. Jag tror de skickade ut det 18.59, alltså en minut innan nedsläpp i torsdags. Och jag vet att jag gick till, eller det var någon som sa åt mig, men strunta i hockeyn ikväll och var hemma och samla på reaktioner och sådär. Men jag tänkte att jag går dit. Om det är någonstans man ska vara en sån här sorgens dag så är jag väl på en hockeyarena. Men alla jag mötte då, jag gick på Leksand Brynäs där, alla jag mötte, de var ju så uppspelta för det var derby och sådär, och jag gick nästan bara och tjura och liksom tittade ner och sa knappt hej, och folk tyckte att jag var ganska otrevlig, men jag kunde ju inte säga någonting direkt, för jag kände liksom att det här måste ju Toronto få gå ut med först då. Mm.
Ja, vi fick ju bekräftat kan man väl säga runt 17-tiden då. Så att det var ju två timmar där innan Toronto gick ut med det. Men vi kunde ju inte naturligtvis gå ut med det i och med att vi hade inte fått det bekräftat från familjen och sådär. Så att det var ju två väldigt konstiga timmar där när man var på. Jag valde också att gå till arenan då. Såklart kändes det som att det var rätt ställe att vara och sådär. Men det var ju väldigt svårt att liksom hitta någon riktig glädje inför för nedsläpp där och så.
Mm. Ja, det känns som även om det var väntat så kom det ändå lite som en chock kan jag tycka.
Det gick ju så snabbt. Från en vecka, mindre än en vecka innan så var han ju på Globens is, i alla fall Globens galagolv. Och sen mindre än 6,5 dagar senare så var han borta. Det är helt ofattbart.
Också att hela sjukdomsförloppet har gått så snabbt tycker jag, tills man först eller sen man först fick reda på att det var någonting som var fel liksom. Det känns som att nu pratar jag bara helt från mig själv, men det har varit lite svårt att ta in liksom allting. Men om vi säger, om man vänder på det, vad har Börje Salming liksom betytt för svensk ishockey?
Han har betytt jättemycket. Han gjorde den där häftiga klassresan som jag tror säkert hela svenska folket, i alla fall de hockeyintresserade, känner till nu. Speciellt efter alla som har skrivit om Börje senaste dagarna. Han gjorde en klassresa från gruvan i Kiruna till att ta sig till världens bästa hockeyliga. Och där folk egentligen ville döda honom för han tog deras jobb. Och nu idag så är det helt hur naturligt som helst att europeer spelar i världens bästa hockeyliga. Och det är ju mycket tack till Börje för det. Jag tycker att han var stor hockeyspelare, men kanske ännu större som människa, för att han brann för de utsatta i samhället, deras arbete och deras utmaningar de hade. Han hatade mobbing och han brann för samerna och han tog ställning i HBTQ-frågor och så vidare. Nej, han det var en fin människa som tyvärr har lämnat oss.
Ja, det är väl som att man gjorde ju ett enormt avtryck på sitt sätt liksom, att ta sig ut i NHL och bana väg för andra svenskar där. Samtidigt så, som jag skrev någonstans, det här avtrycket han lämnar efter sin död här och på sättet han har uppträtt de senaste veckorna är ju snudd på minst lika banbrytande på något sätt. Det här med som svårt lidande och väntande död är ju kanske inget som vi är jättevana vid att man exponerar på det här sättet. Det är nästan något man vill gömma undan på något sätt. Och jag kan säga att jag var också lite tveksam. Alltså jag kände mig lite kluven till det här med att han skulle vara med i Toronto och han skulle vara med på hockeygalan och så här. Och det är väl klart, det blir inget självklart i det skicket han var att man då ska vara med. Men sättet det blev på, den styrkan han visade, det är väl... Ja, jag vet inte. Det är lika starkt tycker jag som det avtryck han har gjort även i hockeyvärlden. För det var otroligt imponerande och otroligt gripande på samma gång.
Mm. Hur kommer ni minnas Börje?
Som en krigare, som en kämpe. Som jag vet att jag läste någonstans på någon nordamerikansk sida att det var ju kanske inte... Alltså varför han blev så omtyckt i Toronto, det var ju för att han gav ju allt för klubbmärket. Han slängde så täckte skott med ansiktet för det. De hade ju aldrig varit med om det förut. Det var därför han var så omtyckt. Han gjorde precis allt för att Toronto skulle vinna. Sen vet jag att Peter Forsberg sa någon gång att han var även... Att Foppa menar på det, att man får inte glömma bort att Börje var även ganska bra offensiv. Alltså han har gjort lika många mål som William Nylander i Toronto. Och sådär. Så att han var en bra spelare över hela isen.
Sen måste man också tycka hylla storbror Stig i det här också. Det sättet han har klarat av att möta medierna och hantera medierna. Och i den här otroligt tuffa stunden och det här tuffa året han har gått igenom. Med först mista sin fru då och sedan så går lillebror bort bara 71 år gammal. Liksom, och ändå med den värdighet som han har klarat av att hantera det här, måste jag också skicka en hälsning till Stig faktiskt. Jag tycker han har varit otroligt stark i det här.
Mm. Har du något favoritögonblick med Börje du kommer ta med dig, Abrit?
Ja, det är ju svårt, men det är ju hans först och främst naturligtvis då, den har ju blivit väldigt väldigt liksom exploaterad nu med den här stående ovationen i Canada Cup 1976. Jag har ju vaga minnen, jag var 7 år då, så jag har ju vaga minnen från den turneringen. Det var ju otroligt stort det här att de bästa skulle mötas. Vi hade ju törstat lika mycket då som man gör nu egentligen för att få se de bästa mötas, för det verkar vara väldigt svårt att få till det där. Men då hade det ju inte varit så, och nu skulle de äntligen få spela mot varandra i det här Canada Cup 1976. Och den stående ovationen som en svensk back fick i den matchen, det är ju den är svår att komma runt. Sen är det ju de här två uppträdandena i Toronto och hockeygalan i Avicii Arena där som också sätter sig fast, och det sluter ju cirkeln på något sätt, och det blir ju också väldigt, väldigt vackert. Jag tycker det sammanfattar också väldigt bra, på ett väldigt bra sätt, vem Börje Salming var.
Mm. När han valde att komma hem och avbryta karriären i Nordamerika så föll ju klubbvalet på AIK. Han ville väl bo i Stockholm antar jag. Och då vet jag att han begärde att få en lagbild på AIK-spelarna innan han kom in i omklädningsrummet. Då, för att han visste ju att alla i omklädningsrummet visste vem Börje Salming var och såg ut. Och sådär. Men han kände ju inte någon i AIK, så då ville han lära sig namnen och ansiktena på hans nya lagkamrater. Det tycker jag också är en ganska fin berättelse som jag bär med mig för resten av framtiden.
Då går vi vidare till veckan som har varit. Jag vet att det var lite breaking värvning news här, eller Abris?
Ja, men det börjar väl att lossna lite på marknaden som det ser ut här. Vi har haft lite övergångar på slutet här, bland annat Rasmus Bengt som lånades ut till Oskarshamn hela säsongen. Och nu, precis innan vi tryckte igång inspelningen här, så gick ju Brynäs till slut ut med värvningen av Mikko Niemelä. Man var ju tidigare i morse men fick köra en sån där vändning. Jag vet inte om jag har sett den där lilla filmen som snurrar på sociala medier, men den här lilla ungen som springer full fart och blir påkommen och så tvärvänder han och springer tillbaka. Det var väl ungefär så Brynäs fick göra med Niemelä, för allt var väl kanske inte riktigt i lås då. Men nu är den presenterad, så Brynäs får in 32-åriga Mikko Niemelä, högerfattad back som har tillbringat sin hockeykarriär i Finland.
Jag hoppar väl in en snabbis bara, Abris, här. Det är att men det är ju lite varningsflagg. Alltså spelarmarknaden är ganska tunn och det är lite varningsflagg. Jag kollar på hans Elite Prospect här. Den fantastiska hemsidan Elite Prospect där man får all information om spelarna. Det här var man ju tvungen att ringa förut eller kolla i pärmar eller vad man gjorde. Det är enormt vad tekniken och digitaliseringen hjälper oss journalister. Men han har ju spelat hela sin karriär i Finland och jag blir så orolig för sådana värvningar brukar inte lyckas utanför Finland. Så det gör mig att jag får lite magkramp av det. Sen har han ju finska tränare i Brynäs. Det kommer ju kanske hjälpa honom. Men det kan vara språkförbistringar också. Kan vara tuffa. Kärpet är väl lite som Luleå uppe i norra Finland där. Och det är en helt annan klimat bokstavligen i Gävle.
Vem är han och vad betyder detta för Brynäs?
Ja, nej, det som talar för att det ska bli bra är väl att Mikko Manner har ju haft Niemelä många år uppe i Kärpet där när han var tränare där. Så det här är ju en kille han känner utan och innan och vet exakt vilka styrkor och svagheter han har. Så det talar väl för att det kan bli bra för Brynäs då. Det är väl ingen superback man har tagit in, utan det är väl mer en defensiv breddback skulle jag gissa på. Och det är väl lite tunt där, unge. Theo Lindstein har ju haft mycket skadeproblem och sådär. Simon Bertilsson är ju tillbaka men har ju inte spelat tok mycket de matcher han spelar. Så jag vet inte riktigt hur hans fot mår. Om det är lite orostecken där också, att man känner att man behöver förstärka upp. Kan ju också betyda att han öppnar upp för att någon annan back kan försvinna. Det har ju spekulerats en del. Vi har ju skrivit om Julius Bergman bland annat som har uppvaktats hårt av allsvenska klubbar. Och nu kommer det in en högerfattad back med defensiven framförallt och kanske som sitt kännetecken, och det kan väl innebära att man kan vara beredd att släppa någonting också.
Mm. Var det den typen av värvning som Brynäs behövde just nu, skulle du säga?
Nej, man skulle ju behöva en forward snarare. Någon som skulle kunna spela en bit upp i hierarkin. Så är det ju. Men marknaden är ju extremt speciell i år, skulle jag vilja påstå. Det känns som att man får verkligen ta det man får och vara nöjd och hålla truten ungefär lite grann. För att det är jättesvårt. Och det är många som letar efter framförallt spets då. Och det är ju lite... Ja, det är lite intressant att följa en del fans på sociala medier, för de är ju galna på sina sportchefer och tycker att de bara ska hosta upp liksom lite spets här nu så att det blir lite bättre. Och jag menar, det är, ja, den marknaden är väldigt, väldigt smal, kan jag säga, där det finns bra spelare att få tag i. Någon ska vara beredd att släppa också. Så. Nej, jag tror att det är mer att de behöver fylla på i alla delar, precis som de flesta lag, ska jag säga. Jag tycker att de flesta lag har väldigt tunna trupper. Jag vet inte vad det här beror på. Jag vet inte om Thomas har någon teori, men det känns som att det är lite hål här och var, och framförallt väldigt tunt liksom i antalet spelare i många lag.
Jag tror jag sa det förra veckan, men som jag upplever det, så i alla fall vad spelarna säger till mig, att det finns liksom ingen lätt match i omgång 21 eller 17 eller 42, utan det krävs ganska mycket för att vinna en SHL-match. Och det gör väl att man pressar sig. Man måste vara på tårna, måste vara vaken. Vi har ju haft många klubbar som har spelat i Champions Hockey League och spelat matcher tisdag, torsdag, lördag. Nu tar ju SHL över och börjar rulla tisdag, torsdag, lördag. Tack för det för övrigt. Så att det är väl kanske då att matcherna kräver lite mer då, och det har gjort att det är många skador. Och det gör kanske att det gör att det inte finns så mycket att fylla på med heller. Mm. Men jag tycker det är fascinerande värvningen Rasmus Bengtsson. HV då väljer att släppa Rasmus Bengtsson till Oskarshamn, och de har alltså just nu samma poäng i tabellen. Man släpper ju alltså en spelare som visserligen inte, som man anser just nu, tillför så mycket HV71 till värsta konkurrenten. Det, jag hade nog hellre valt att låna ut han till Allsvenskan eller till någon annan klubb, inte den klubben som man krigar allra mest mot. Visserligen så tar man ju hänsyn för Rasmus och hans karriär, att han kan bo kvar i Småland och så vidare, va? Men tänk om han gör succé där och skjuter bort HV från SHL, va? Det, då är det inte lätt att äta Kent Norberg i april.
Mm, blir det inte lite samma sak som Kim Rosdahl, Rögle, Malmö?
Jo, nu var det väl ingen som trodde att Rögle skulle vara där nere, och kanske många som tror att de kommer och klättra uppåt och sådär. Men nej, absolut. Det finns mycket likheter i det, i och med att båda lagen ligger där nere, och man skickar iväg en spelare som gjorde en hel del poäng förra säsongen, har potential att göra kanske en 35-40 poäng i SHL.
Vad är det, jag vet inte om vi har varit inne på detta innan, men vad är det som gör att marknaden är så skral just i år? Att det är så tufft?
Mm. En del beror ju på att många nordamerikaner väljer att stanna på sin kontinent. Vi har en ny värld efter pandemin. Hockeyspelare tycker inte att det är lika trevligt att ge sig iväg till Europa. Om någonting skulle hända så kan man ju bli strandad här. Och man väljer kanske, lönerna i farmaligorna har ökat och sådär. Så att jag tror att många väljer nog kanske att fortsätta där borta istället för att göra som Carter Camper, spela av de sista 4 åren eller någonting sånt där i Sverige. Det är min känsla i alla fall, att flödet från Nordamerika är extremt litet den här hösten.
Och jag tror också att sportchefen har missbedömt marknaden. Jag tror att man trodde att det skulle bli många fler tillgängliga spelare senare. Alltså vi pratar i augusti, september. Att det skulle finnas där. Så därför så valde man att lämna ett par platser öppna. Och framförallt kanske de här sista spetspositionerna. Och sen så blev inte de här spelarna tillgängliga. Och då är det ju inte så lätt att... Alltså de spelare som man vill ha, de är ju redan uppbundna av andra klubbar i det läget, de som är duktiga. Så att då har man ju gått boom där. Och det har jag, tror jag, att göra med KLs fall där. Att man visste liksom inte, man har inte varit i den situationen tidigare. Eller fall kanske är hårt, men ja, ni förstår vad jag menar. Man har inte varit i den situationen tidigare. Man gjorde en bedömning av att ja, men KL, det kommer att komma loss mycket spelare därifrån. Och så, och sen har det inte blivit så riktigt. Så att jag tror att det är en rejäl missbedömning också. Hade man varit ute och varit offensiv i april-maj, så tror jag att det hade varit lättare i alla fall att knyta till sig spelare som nu har valt andra alternativ.
Jag hade egentligen tänkt att vi skulle gå in på det här senare i programmet egentligen. Men vilket lag är i störst behov av att värva just nu, skulle ni säga?
Ja, Thomas.
Ja, men jag kan väl ta över, men egentligen så är det är ju ganska lätt. Det är ju bara att kolla på tabellen. De lagen som riskerar att hamna ett negativt kval, de kommer försöka göra allt. De kommer försöka förstärka eller förändra någonting i tränarstaben, och de kommer försöka förstärka och förändra i spelartruppen, eftersom man har en trend som gör att man inte är på säker mark i SHL. Så att det är egentligen bara att kolla i tabellen, Julia. De lagen som ligger långt ner, de kommer vilja värva. Sen har vi en problematik också, att är man en ledig spelare, exempelvis Nizhnekamsk valde att kicka fransosen Johan Avitu, tror han uttalas. Nu vet jag inte om svenska klubbar kommer liksom vilja ta med honom i tånga, som han har varit besudlad av en rysk hockeyliga. Men om han tänker så här, att vilken klubb har jag störst chans att vinna med, då går man ju inte till bottenlag, utan går man till ett lag som ligger högre upp i tabellen. Och så, nu måste jag bryta, för nu fick jag in att Sallinen är klar för Luleå här.
Det är sant.
Ja, men fortsätt ni att babbla, så kommer jag tillbaka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sådär, nu är jag klar. Jo, vad var vi? Jag kommer inte... jo, vi hade en fransos som jag eventuellt skulle försöka sälja in här till SHL. Men jag tror inte kanske klubbar väljer att ta i honom. Och han kanske väljer ett topplag istället för bottenlag om han vill spela länge och vinna ett guld och så vidare. Men vi fick också in att Tommy Sallen ändå återvände till SHL. Och nu klubb blir ju Luleå. Och det var ju inte du överförtjust i, Abris.
Jag tänkte faktiskt säga emot dig med det här med att man bara behöver titta i tabellen där. För jag skulle nog vilja påstå att det finns lag, om man tittar på till exempel förra årets finallag som med Luleå och Färjestad, framförallt Luleå då. De är väl jättebehov, kan jag tycka, av att förstärka om man nu tänker försöka vara på samma nivå som man var förra säsongen. Så att jag tycker det finns lag som kanske...
Men jag tror bottenlagen har mer, kommer, alltså, vad ska man kalla för, frustrationsspendera.
Ja, ja, jo, absolut. Men om man tittar på vilka som har behov av att förstärka så tycker jag ju Luleå är typ ett sånt lag. Nu visar det väl återigen det jag sagt med marknaden där, hur skral den är och hur nöjd man får vara med det man får. Liksom att Luleå då i jakten på spets plockar in Tommy Sallinen som gjorde ett helt okej jobb i Brynäs. Och, men framförallt då kanske som en mer defensiv kugge skulle jag vilja säga. Och vi är väl alla överens om att Luleå har inte ersatt varken Omark eller Andreasson till ens i närheten, och det kommer inte Tommy Sallinen heller att göra, men det säger återigen hur skral marknaden är.
Exakt, det är så det är. Alltså Tommy för mig, jag minns ju honom från Djurgården och Leksand, och han hade väl sin bästa säsong kanske i Leksand där han var oerhört stark liksom längs hela isen, men efter det så upplever jag att han kanske inte producerar så mycket. Men det här är ju exakt som du säger, Abus. Det här är ett bevis på hur spelarmarknaden är just nu. Mm. Och han hade säkert 4-5 klubbar efter sig som jagar honom.
Ja, det var ju spekulerades ju både i Brynäs där. Och jag kan ju tänka mig att Örebro skulle vilja förstärka upp sin trupp med en etablerad spelare. Med tanke på hur situationen ser ut där. Vi kanske kommer in mer på det sen. Men Sallinen har ju många bra egenskaper så. Skridskoåkningen är väl inte en av dem. Och Luleås spel bygger ju väldigt mycket på att kunna förflytta sig och kunna sätta press och kunna ligga nära. Så vi får väl se. Men det är ju en etablerad spelare som man vet ganska exakt vad man får av. Var populär i Brynäs. Gjorde ett bra jobb där. Inte minst under kvalet när det var skarpt läge. Så var han väldigt viktig spelare. Och så att vi får väl... Luleå har gjort sitt val här nu i alla fall då.
Och vi ska prata värvningsekonomi också, så finns det ju en anledning. Han hade alltså då en liten sign-out från Brynäs i våras. Och nu har han varit ute från Sverige 6 månader. Och nu kan komma in och ta emot ett så kallat artistkontrakt igen. Och det gör att han blir ganska billig för klubbarna att värva. Jämfört om man värvar kanske en spelare från Sverige som bor i Sverige. En utländsk spelare som är året runt i Sverige.
Och det är också det här att det är ett enormt tryck på sportcheferna att göra någonting hela tiden. Det är dels som jag var inne på från supportrarna, och där har Luleå varit ett enormt missnöje med Skugga Nilsson och Ulf Engman där, att man inte har agerat. Jag tror säkert det har varit tryck från tränarna också, som känner att vi kan inte gå ut i strid kväll efter kväll med sån här tunn trupp. Nu måste ju sportcheferna få in någonting. Så att då landar det ju i att man känner sig tvingad till slut att agera. Och det tror jag är fallet med Luleå nu.
Tycker du att Tommy Sallinen hade passat bättre i någon annan klubb egentligen?
Jag är inte så jättehög på honom, kan jag ju säga. Men det är ju så här marknaden ser ut.
Jag tror ju liksom att jag tror att det finns, det beror lite på vad man är ute efter, men Luleå klart har väl i första hand varit ute efter spets, så man vill ha bredda sin trupp lite grann, att man känner att man vill ha in en lite fler etablerade spelare. Jag tror att ett sånt lag som till viss del Brynäs, Örebro också sånt lag, då det hade jag kanske förväntat mig mer, att man skulle ta in Sallinen.
Okej, jag vill ha en grej innan vi ska gå vidare. Det är otroligt mysigt Silly-snack som vi hamnade i, helt random. Men Abris, du sa att Luleå är i störst behov av att värva, tyckte du?
Nej, men en sån klubb. Men när man spelade final, man var en seger från att vinna SM-guld. Det funkar inte riktigt nu. Den här farhågorna som har funnits runt liksom bristen på kreativitet med Omark och Andreasson som har försvunnit, den har ju varit ganska uppenbar på något sätt. Så det är klart att om man har hela tiden sagt att man ska in en eller två, helst två till bra forwards där, och det har inte kommit någonting. Så det är klart att en sån klubb, ska Luleå vara med och slåss om guldet i år, så är det väl självklart att man måste ha in lite mera spets i det här, det tror jag.
Mm, och Ros, om du får välja en i botten då? För du sa ju någon i botten, ett lag i botten som borde värva.
Ja, alltså borde värva. Det är väl klart att om man är Oskarshamn och HV och ligger sist i SHL, så måste man göra någonting. Man måste ju förstärka laget. Men nu har ju HV fått in Laledje och man har fått in Niklas Hjalmarsson. Det är som liksom tryggare i laget nu. Och man kan ju hoppas att ja, de har i alla fall förstärkt försvaret. Men Oskarshamn måste vi göra någonting. De tog in Bengtsson, men för en gångs skull, eller första gången på flera år, har ju inte man lyckats med värvningarna. Och jag tror att ska man försöka så hålla sig kvar utan att hamna i negativ kval, så måste man ha in med någon riktigt bra spelare. Vi har väl diskuterat om de behöver en ny målvakt också. Vi gjorde väl det förra veckan. Men i min bok är det ju bottenlagen som måste värva för att ja, köpa sig fri från att slippa negativ kval. Mm.
Och jag kan lyfta in ett till mittellag där som jag tycker, som Örebro till exempel. Alltså nu har man Emil Larsson långtidsskadad med knät. Man har ett hypat nyförvärv i Petrus Palme som inte kommer att kunna vara kvar där, vad jag kan se. Jag såg honom i torsdag, så han tog 2+2+10 där när han äntligen fick komma tillbaka efter sin petning. Och verkar ju ha väldigt konstig självbild, måste jag säga, när det gäller just att han tyckte väl inte att han har gjort något fel mot som har tagit den utvisningen heller. Så, där. Så att, jag tror inte att han blir kvar, och det tycker jag är en tunn trupp från början. Och skillnaden är inte större nu mellan lagen, att de kan riskera också kunna hamna där om man inte nu kan ställa lite mera, lite fler spelare till spel. Jag tycker truppen börjar bli tunn, kort och gott.
Det är ju en otäck SHL i år, med tanke på att det är så jämnt. Förlorar man 3-4, eller får man 2-3 tuffa skador, förlorar 3-4 matcher, så går man ifrån att mittenlag till att bli ett bottenlag med fel resultat från lagen som är nedanför tabellen.
Mm. Om vi hoppar in lite på förra veckans omgångar då. Jag tänkte vi kan väl... Vad ska vi börja med någonstans? Vi går väl till Frölunda, kan vi börja med. De har gått ganska starkt sen återstarten. Och det var ju lite snack kring, framförallt kring Borgman i förra veckan, eller? Tacklingen som var i lördags.
Jag tycker den är vårdslös. Jag tycker inte man kan gå in på det sättet. Framförallt inte en så viktig spelare som Borgman är för Frölunda. Han bör inte sättas i den situationen, tycker jag. Och jag tycker att det är korrekt med en avstängning. Ett matchstraff först och sen en avstängning. Sedan tre eller fyra eller fem matcher kan man alltid diskutera. Nu var det fyra matcher och det kan väl en del tycka tufft. Men den där typen av tacklingar är inte så... Det är för mycket knä, ben inblandat i det där för att jag ska tycka att det är okej. Okay. Så att i min värld så tycker jag att Borgman ska vara mycket försiktigare i de där situationerna. Sen vet jag också att det ingår liksom i hans paket. Han är en frejdig spelare. Han kör på gott och ont, va? Så att det är klart att det tar man bort den delen, så blir han ju också en sämre spelare. Men han måste vara lite försiktigare, inte riskera att sätta sig i de situationerna, för han betyder så otroligt mycket för Frölunda med sitt spel.
Kom ihåg från honom redan från Västerås där, innan han gick till HV71, om jag minns rätt. Så han var ju som en målsökande robot när han åkte i mittzonen där, när han letade upp motståndarna. Jag tror han vill ju inte skada någon med mening, men det är väl klart att Brock Little är en sån spelare man ska smälla på. Han är ju med på alla lagens hitlist när man möter Linköping Han har inte spelat så länge nu sedan han har kommit tillbaka, om det var tredje match eller någonting. Lite matchovana kanske. Tycker lite synd om honom att det här blev så här, för nu får han vara borta 4 matcher igen. Det som blir intressant nu, det är om Brock Little är borta ett längre tid från Linköping. Det är ett extremt stort tapp. Jag vet inte om han är med på isen då, måndag. Vi får gå in på korren lite senare och kolla vad de skriver. Men det behöver Linköping inte nu, att tappa sin offensivt kanske mest skickliga spelare.
Och det var det var ju positiva rapporter på Little i alla fall efteråt. Ja, det kommer så pass snabbt efteråt, så känns det som att inte... Det är ju knän man är orolig för där i första hand. Att det ska vara... Är det en lårkaka eller någon typ av blödning, så är det ju lättare. Men när det är knä så är det ju värre. Och det tror jag inte man hade gått ut med så positiva rapporter om det hade varit en misstanke om att det var en knäskada. Så att det verkar ju ändå ha gått relativt bra.
Vi vet, vi snackade förra veckan om att Frölunda, det går bra nu för Lo Eriksson är tillbaka och Borgman är tillbaka efter så lång skada liksom. Att han får 4 matcher nu direkt igen, och hur påverkar det Frölunda kommande tiden?
Att Frölunda blir ett lite sämre hockeylag, så enkelt är det. Och det är det jag menar också, att det blir oerhört tufft för både Borgman och för Frölunda när det blir den här typen av situationer. Och där får man nog tänka till lite grann, för han är viktig för dem. Så Frölunda kommer att bli sämre. Sen är det svårt att veta exakt hur mycket sämre, men det är inget snack om att han har varit ett lyft både mentalt och med sitt spel sedan han kom in. Och det är klart att det är risk att det blir lite motsvarande dipp på de där bitarna nu när han inte längre är med då. Även om Frölunda har fått in lite självförtroende här efter 3 raka segrar, så är det väl ingen spelare man definitivt inte vill vara utan i under ja, man vill att han spelar så mycket som möjligt.
Men några andra som också fått in lite självförtroende i truppen är ju ändå HV71, som också har gått bra sen återstarten. Nu var ju Niklas Hjalmarsson tillbaka för sina första matcher förra veckan. Alltså, är detta Hjalmarsson-effekten som vi ser i HV, eller vad är det som pågår?
Alltså det är nog att dra lite långt, tror jag. Men det man kan konstatera är ju att HV har gjort väldigt mycket mål på sistone här, om inte annat. Jag tror det var 18 stycken nu på de 4 senaste. Och ska jag räkna på de här 3 bortamatcherna man hade nu, så gjorde man väl 5-4-5, vad blir det? 14 mål på 3 borta matcher här. Så det är klart att där är ju en stor skillnad. Effektiviteten och målskyttet har ju varit ett jätteproblem för HV under fram till landslagsuppehållet, om vi säger så. Och där har man ju fått, nu har man ju en helt galen effektivitet med, jag tror man är uppe i nästan 18% på de 3 senaste matcherna. Det är klart att där kommer man ju inte att ligga. Så att man har fått lite retroaktiv utdelning också på för man spelade ju ändå okej, kan vi säga, före landslagsuppehållet. Fick ganska dåligt betalt för det. Och nu har man väl fått extremt bra betalt under några matcher här nu. Så att man har fått tillbaka lite grann där. Sen var det väl, men det var väl roligt för, och vi ska säga det med bortaspelet också, för där har man ju haft jätteproblem, och nu vann man två bortamatcher på 5 dagar här mot Oskarshamn och Brynäs då, som är 2 lag som man kommer att tampas med om att undvika kval. Så att det har väl varit en jätteboost för dem. Det känns som att HV har lärt sig lite mer att spela vad SHL-hockey går ut på.
Sen är det ju tufft för dem, och det är det här vi har tjatat om, att även fast de har en bra trend nu sedan de kom tillbaka och lyckas slå 2 relativt svaga lag, Oskarshamn och Brynäs, så ligger man fortfarande i negativ kval. Det är det som gör att det är så väldigt lång väg att ta sig från den positionen som HV har varit i, eller är i, till att komma upp på säker mark. Det är sjukt tufft där.
Och sen om vi ska nämna Hjalmarsson, jag var ju på plats i lördags där och såg honom, och det är klart att han har inte spelat på 1,5 år. Det ska man ha en grym respekt för, oavsett hur många Stanley Cups och NHL-matcher han har under bältet. 1,5 år är länge, och framförallt man börjar komma upp i den. Han är 35 nu, Thomas, va? För 87 tror jag. Ja, något sånt. Så att, och det var lite positionsproblem. Dessutom då på stor rink nu då, när han spelade stort sett hela sin seniorkarriär på lite rink och stor. Och jag upplevde att han hade lite positionsproblem inledningsvis i matchen mot Brynäs där. Och att även tempot, att det gick fort. Men jag tycker han växte in i matchen mycket bättre och bättre. Och han kommer ju att bli viktig för dem. Ge honom 10-15 matcher. till, så kommer han att vara jätteviktig för HV. Och det ser ju, Laledja har ju verkligen kommit in och varit den här offensiva backkraften som HV har behövt. Så att plötsligt ser ju backsidan ganska spännande ut. Billins har kommit igång rejält här också. André vet ju vad vi har. Så att man börjar få en ganska stark topp 4, topp 5 där nu på backsidan också. Det tror jag gör sitt till. Sen stod Jonas Gunnarsson nu. Det är Jork som har stått för nästan hela slanten tidigare. Nu gick han in mot Brynäs här och gjorde det väldigt, väldigt bra. Höll ju nollan länge och det är också viktigt tror jag för HV. Få igång båda målvakten.
Är det Laledja-effekten och inte Hjalmarsson-effekten kanske?
Ja, men mer så hittills faktiskt skulle jag vilja säga. Det är ju att en sån back, vi pratar om den här marknaden, att en sån back dyker upp och blir tillgänglig är ju naturligtvis ett jätteplus. Och dessutom en spelare som Kent Norberg, sportchefen tidigare, har jobbat med och som han kan, vet vilka knappar han ska trycka på för att Laledja ska trivas och må bra och kunna spela ut sitt spel. Det är ju det var en bingo för HV.
Mm. Och för Timrå får vi säga, ligger femma i serien nu. Och gör man en sån där snitttabell eller vad man ska kalla det för, de har ju bara spelat 20 matcher, en del har spelat 21 matcher, så har de ju nästan kanske ett av de högsta snitten tillsammans med Växjö. Så att det vart ju en positiv effekt för Timrå också, konstigt nog. Det är ju så här det är, som kanske vi som inte är i omklädningsrum eller följer lagen i den dagliga verksamheten har lite svårt att förstå. Men det här vart väl positivt för Timrå också, när man kunde ta in en finsk back där som var billigare och man kan behålla över en längre tid än Laledja, som kanske ändå hade lämnat Timrå efter nästa säsongen. Det vart ju positivt för alla. Det är ju så det ska vara, en lyckad skilsmässa.
Ja, och det finns ju en logik tycker jag i det där, för att Timrå har ju en väldigt offensiv spets i sin trupp redan. Man var ju ute för efter att stabilisera upp och få ordning på defensiven och bli det här liksom solida laget, och då kanske inte Laledja passade in. HV var ju precis motsatt effekt, eller liksom egentligen att man vill ha in en back som kan styra ett powerplay, som kan följa med upp i anfallen, som kan göra poäng, och då passade han in perfekt. Sen blir jag mer och mer hög på Timrå måste jag säga. Jag tycker det är, jag tror att de kommer vara med långt fram i vår och spela. Så jag blir så imponerad när jag ser dem, just det här sättet man har anammat den här strukturen. Att man är seriens bästa bortalag ihop med Växjö säger ju en hel del om vilket typ av lag Timrå är. För mig är ju bra bortalag, det är lag som har ordning på strukturen, som har trygghet i spelet och som ofta kommer att gå väldigt långt i ett slutspel. Och där är Timrå för mig. Jag såg första perioden mot Oskarshamn och den var inte bra. Och sen såg jag Anders Karlssons ögon när han blev intervjuad inför andra perioden. Han var skitbesviken över hur laget hade uppträtt. Och sen går man ut och egentligen städar av Oskarshamn i de två resterande perioderna. Nej, jag gillar jättemycket vad jag ser med Timrå. Och för mig så är det en, växer mer och mer fram som en utmanare om att minst under semifinal.
Mm. Och ett roligt lag att kika på måste jag också säga.
Ja, men det är ju det, och det har vi inte betvivlat. Men jag trodde att det skulle vara lite mer ett sånt där liragäng som de dagar det stämde, när powerplay funkar, skulle liksom städa av några lag och vinna lite hemmamatcher och sådär. Men sättet som de har byggt den här, de är ju så här snudd på Växjö stabila nu, känns det som, i sitt spel. Och kravbilden verkar hög liksom på vad man ska göra i det defensiva jobbet och sådär. Och som det andra har man ju liksom. Jag menar, man har liksom Jonte Dahlén, Emil Pettersson, Anton Lander, Robin Hansel, Nick Halloran. Alltså, mål och poäng kommer man ju göra. Och det andra verkar man ha implementerat.
Mm. Om du får gissa på en slutplacering på Timrå då, inför våren.
Vi må ju alltid påverkad, men jag tror att de är med topp 6. Jag tror det. Så direkt plats i slutspelet. Sen hänger det väl mycket på vad man ska väl veta det också. Timrå har väl kanske en back till på väg in så småningom också. Man har ju inte riktigt fyllt den där sjunde backplatsen, om man ska säga det. Så att det kan ju också, det tror jag man kommer att behöva. Man kommer behöva en lite bredare trupp, men jag säger att man kommer att vara topp 6.
Mm, är du lika hög på Timrå just nu, Ros?
Det är ju en oerhört jämn serie. Så jag menar, just nu har man ju lag som Leksand, Örebro, Luleå och Rögle bakom sig. Det är frågan om man kommer ha det kanske i slutet av tabellen, eller slutet av serien skulle jag säga, slutet av säsongen. Men de gör det bra, de är roliga att möta, de har en dynamit framåt där, och kul för Dahlén som fick göra sitt första hattrick i vår högsta serie också. Han har ju bevisat att han levererar även i SHL, inte bara i Hockeyallsvenskan. Jag hoppas att Timrå är med där uppe, för att vi vill ju att det ska inte vara samma gamla lag som hela tiden gör upp om Le Mat. Just nu har vi ju Skellefteå och Växjö som är Sveriges bästa hockeylag, och det kanske inte är de två mest sexiga lagen, i alla fall inte min bok, utan vi vill ha lite, vi vill ju gärna Färjestad, Frölunda, sådana här lag, att det ska, att de ska vara med länge, och, för de berör väldigt mycket.
Om vi hoppar ner till ett lag som som man i alla fall inför säsongen trodde skulle vara högre upp, men som just nu ligger ganska långt ner, men som du säger kanske kommer klättra nu under våren. Rögle funderade jag lite kring. Vi har snackat lite då och då om dem, inte kanske jättemycket, men hur ser det ut där? Det var ju lite lättnadsbesked nu när de tog en vinst i helgen, men i övrigt.
Då är ju en fascinerande match på tisdagen här, Malmö-Rögle då. Som inte bara är ett derby nu, utan även ett krisderby. Det blir ju jätteviktigt för Rögle att mer viktigt än för Malmö kanske. Nu visserligen Malmö som är hemmalag då, men viktigt för Rögle att inte förlora den här matchen. För då dras tumskruvarna åt ännu mer, och då kommer ju sponsorer fundera, fans kommer fundera. Det blir ett stök runt klubben av större, på större nivåer än de har förlorat kanske exempelvis mot Växjö. Så att den matchen blir hyperintressant att se hur utgången blir.
Ja, det som, alltså Rögle är ju lite grann som jag är inne på, de är ju bra hemma. De snittar ju 2 poäng eller strax över 2 poäng per hemmamatch. Man spelar lite färre än många andra lag, och det är en toppnotering i ligan. Så att där är man ju bra. Men då är vi tillbaka lite grann där jag pratade om Timrå. Jag upplever inte att det finns inte den här tryggheten i Rögle att liksom åka på bortaplan och vinna matcher. Och det är väl det som är den stora skillnaden på något sätt i år, tycker jag, jämfört med tidigare år med Rögle. Ni hör att jag trycker mycket på att de heter Rögle, inte Rögle. Det har jag fått lära mig efter mina resor där nere. Det heter Rögle. Detta Rögle då... Jag har sagt det tidigare, jag tycker att de har gått bort sig lite i lagbygget, och det blir man ganska hårt straffad för nu. Speciellt som marknaden ser ut som den gör, så är det svårt att reparera det. Och man är inte riktigt tillräckligt bra för att vara med allra högst upp där. Och jag tycker inte heller att man är tillräckligt stabilt och för att vara med där uppe. Men jag tror att de kommer att undvika de nedersta platserna definitivt. Jag tror att hemmaspelet kommer att till viss del och rädda dem också.
Håller du med där, Ros?
Ja, vi får väl se. Jag håller med Abrit totalt att de har ju drabbats en del skador. Ted Brithén kommer kanske inte spela hockey någon mer och så vidare. Så att det är så många saker som har påverkat dem. Sen har de ju haft en övertro på sina unga spelare. Det finns en del klubbar som knappt vill spela unga spelare, men Rögle har ju liksom många unga projekt som ska sälja vidare till NHL, och det har inte varit så lyckosamt om man vill ha en toppplacering i SHL, i alla fall inte den här säsongen, för jag tror SHL är bättre nu än det varit tidigare, och då krävs det väldigt mycket av de unga spelarna. Sen kanske man är väldigt sugen på NHL-pengar, kan ju ge lite bra cash, kanske $300,000 en spelare man säljer till Nordamerika, men det får inte bli på bekostnad av att man blir ett bottenlag i SHL. Det vore ju hål i huvudet, kan jag tycka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag funderade lite på, men vi har pratat lite om det, hemmamatcher versus bortamatcher och truppbygge och så. Jag känner dock att jag har kanske inte riktigt exakt koll på den här statistiken, men finns det något lag i tabellen nu som har haft alltså betydligt fler bortamatcher än hemmamatcher? För det är väl lite ojämnt också.
Ja, men alltså Frölunda har ju haft mycket hemmamatcher till exempel. Man har spelat 13 hemmamatcher och det finns lag som till exempel Rögle som har bara spelat 8 matcher hemma. Timrå spelar 8 matcher hemma bara. Så att det är ju 5 matchers skillnad på det då. Och tittar man på bortamatcher så är det ju Timrå har ju spelat flest bortamatcher också. Det har ytterligare en sak som kanske talar för Timrå. De har spelat 12 bortamatcher och du har Frölunda exempelvis som bara har spelat 8 bortamatcher. Så att det är ganska stort spann där mellan hemma och borta. På fyra, fem matcher kan det skilja på hemma och bortaplan.
För då borde det ju statistiskt sett vara ganska gott tecken, som du sa precis, för Timrå, att de borde kunna ta ganska mycket hemmamatcher också sen.
Ja, man spelar bra på hemmaplan. Tittar man på sådana lag som Malmö då, till exempel, som har varit 1-3 poängare på 12 hemmamatcher, så stämmer ju inte det. Men statistiskt sett så är ju lag bättre på hemmaplan än på bortaplan. Så att normalt sett så ska det ju vara en fördel att ha fler hemmamatcher kvar och en nackdel att ha fler bortamatcher kvar. Men sen kan det ju skilja från säsong till säsong, från lag till lag. Så att att det var så bortasvagt som, eller hemmasvagt som Malmö är nu, det är ju inte normalt. Men det händer ju vissa lag, så att det där risken finns ju. Frölunda har inte heller varit så jättestarkt på sin hemmaplan. Så att, men vi landar blir det jag sa. Statistiskt sett så är det en fördel att ha fler hemmamatcher kvar.
Och nördar man ner sig lite i den där statistiken så ser man intressant grej att Leksand är SHLs bästa hemmalag och SHLs bästa sämsta bortalag. Man har en seger på bortaplan hittills.
Ja, men när man är sig ännu mer så ser man ju att det beror på att räkna man, för de har ju spelat fler matcher också, så börjar man räkna liksom snittpoängen så är de kanske inte sämst Leksand i bortastatistiken. Men rent poängmässigt så är de i det i alla fall. Men de har ju spelat betydligt. Man har bara spelat 9 bortamatcher medan Rögle har spelat 11 och har bara tagit en poäng mer än Leksand. Så då kan man ju diskutera vem som är sämst. Men Leksand är dålig borta, bra hemma. Absolut.
Och Leksand tog sin enda rena bortaseger tog man ju borta mot Frölunda för övrigt då.
Just det. Den där hyllningsmatchen.
Lagkaptens hyllningen.
Ja, just det. Nej, men Rögle och Leksand sticker väl ut mycket på hemma borta där, det måste man väl ändå säga. Rögle är också väldigt starkt hemma då, snittmässigt, och väldigt svagt borta. Det är väl egentligen seriens sämsta bortalag.
Vilka är starkast hemma?
Ja, vilka kan vara starkast hemma, Thomas? Leksand har på poäng, men jag skulle väl nästan säga att exempelvis Skellefteå är starkare på snitt. Jag skulle säga att Rögle också ligger där uppe, nej, strax under, men Skellefteå och Leksand, Örebro är starkt också hemma.
Förut fanns det ju alltid en bild av när man pratade med spelarna att de tyckte att det var jobbigt att åka upp till Luleå och spela en bortamatch. Jag tror att den bilden är lite bortplockad, fast Luleå är ett väldigt bra lag. Men jag såg ju Skellefteå och Leksand här lördag, så då var jag imponerad av Skellefteå. Jag tror inte många lag som kommer ta 3 poäng i Skellefteå den här vintern.
Det blev en otroligt trevlig side note på hemma borta statistik också. Jag gillade det. Jag tänkte
det som är så märkligt, för det är ju samma isyta, det är samma underlag, det är samma spelare, och att det kan skilja sig enormt hemma och borta, det är för mig ja, helt magiskt. Det var väl någon, var det HV71 för massa år sedan som var så dåliga på hemmaplan men okej på bortaplan. Då valde man att åka buss runt om i Småland några timmar för att det skulle kännas som att det var en bortamatch fast man spelade hemma. Sen kommer jag inte ihåg vad det blev för effekt på det, om det var en positiv effekt. Men för mig är det så konstigt hur det kan skilja sig mycket på hemma borta, för det är ju samma sport och det är samma puck och det är samma hockeyklubbor och så vidare.
Men du vet hur det är med det där, Thomas, vet du, det skulle ställa din säng på ett hotell i Jönköping kontra hemma hos dig, så tror jag du sover bättre hemma faktiskt, jag ska vara helt ärlig. Nej, men invand. Nej, och det finns väl mycket som talar för hemmaplan. Du har hemmafansen i ryggen, du har dina rutiner på hemmaplan där du liksom kan, du slipper resa.
Du har byterna också, som du kan ha sista bytet och
ja,
så vidare.
Ja, så att visst, det är väl mycket som talar för det här med att det är samma isby. Alltså jag tycker det finns många parametrar som säger för att man talar för att man ska vara bättre på hemmaplan. Och det är ju mycket roligare också om hemmalaget är bra. Det är ju så jättetråkigt när...
Men är inte borta svaga lag måste ju vara lite mentalt svaga då, eller?
Jag tror att det handlar mycket om strukturen där. Jag tror att man måste ha trygghet, ett bra grundspel. Det är det som fäller avgörande på bortaplan.
För att jag sover dåligt på hotellrum i Jönköping exempelvis, det är ju för att jag är en liksom orolig gubbe, eller hur? Alltså jag är ju inte 25-årig.
En vanemänniska liksom, kanske, så att man liksom har tryggheten.
Elit. Jag är ju ingen toppelitmänniska som de är som spelar i SHL.
Nej, det var kanske en dålig liknelse. Men jag tror att...
Nej, men jag förstår ju den, men... Alltså oroliga gubbar ska ju inte spela i SHL, om jag säger så liksom då.
Nej, men det är ju jätteskönt att ta den där powernappen på eftermiddagen före matchen i sin egen säng hemma där, istället för att man kanske sitter och halvsussar i en buss liksom och tar den där powernappen där, eller på ett sånt här dagrum på hotell eller någonting sånt. Jag tror de kommer bättre förberedd. Sen är det att övervinna de där sakerna, och det är det som, dels det här med som jag pratade om, trygghet och grundspel och så för de här lagen som är bra borta, men också mentalt att man inte tänker på de här sakerna, att oj, nu är det jobbigt och nu ska vi spela i deras bortahall och det är tråkigt att vara i Oskarshamn, eller det är tråkigt att vara där och jobbigt att flyga eller resa, utan de är mentalt starka också, de här lagen som är bra borta. Det är ganska bra parameter på vilka lag som jag tror kommer vara med längre fram där sen.
Vi ska på tal om lag som vi sa är ganska kassa på hemmaplan. Vi går vidare lite från hemma-borta-snacket. Som du sa, i veckan har vi Malmö-Rögle. Jag funderade på, om Malmö förlorar den här matchen, hur länge kommer Kollar få sitta kvar?
Jag får en känsla av att det är väldigt skralt på tränarmarknaden. Det vill säga att det ska finnas någon väldigt lämplig ledig tränare för att man ska göra en förändring. Och Kollar har ju lite sådär kommit in, hur ska man kalla det för, att ja, det kanske inte är så enorma krav på honom. Visserligen är Malmö kanske en klubb genom åren, kanske i konkurrens med Brynäs och Leksand, som har valt att byta tränare oftast. Men jag tror att han har bra förtroende i klubben, och att man på något sätt kommer vrida på truppen tidigare innan man vrider på tränaren.
Ja, jag är inne på samma linje. Jag tror att både Sylvegård och även nya sportchefen Björn Liljander, det var ju förankrat där hos de två att vi ska satsa på Kollar. Jag tror att det ligger mycket prestige i det, att man vill verkligen fortsätta att gå med honom. Så jag är övertygad om att han kommer att ha stort förtroende hos dem, och att man skruvar på truppen. Det enda som kan fälla honom är om det skulle vara en maktkamp då, säg, mellan exempelvis Carl Söderberg och Kollar, om man av någon anledning skulle välja Söderbergs sida. Då kan ju Kolla naturligtvis sitta löst, eller någon annan stjärnspelare där med Händemark eller någon. Men jag tror inte heller det, utan jag tror att Malmö kommer att dra sig väldigt, väldigt långt innan man eventuellt gör något på tränarsidan. Möjligtvis framåt ett kval om man skulle hamna där och man märker att han får inte den här utväxlingen på truppen som man måste ha. Men i det här läget tror jag inte det är ett alternativ för dem.
Är det några, på tal om tränare, det verkar inte, som jag fattar det som att det är någon annan som riktigt hänger lös någonstans, eller? Förutom då Örebro, såklart. Men det är ju på andra grunder.
Ja, det är ju till nästa säsong i första hand.
Ja. Alltså, men jag funderar ju på det, om Örebro börjar gå dåligt, och man då, det verkar ju som att vi har varit inne på det och även andra mediebolag också, att det blir en förändring där. Då kan ju de tycka lite som Lex Färjestad, att när man tog in Metell, att ja, men vi ska ändå köra med Metell nästa år. Så det kan ju innebära att man, om det är görbart, kanske gör en förändring nu. Om man känner att energin hos tränaren går ner när han inte ska vara kvar, truppen lyssnar inte på honom för att man vet om att han inte blir kvar nästa år och så vidare. Då kanske man gör en förändring. Så kan det ske om Örebros spel börjar fallera.
Och med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson, tack alla ni som har lyssnat. Frågor, kommentarer, tankar, hör gärna av er till någon av oss, och så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.